svensk seger eller vad är frågan om? What the horse, what the driver?
Hörs de, David?
Vilka då?
Grannarna på tomten bredvid. Jag håller på att bli tokig. Jag ska spela in podd här. De har byggt en ny altan precis in till buskarna här. Tänk dig livrädd nu när jag ska köra igång podden här. Det känns som att de sitter inne på min altan. Hörs
de? Ja, de hörs inte. Det är ingen fara. Det är hur lugnt som helst.
Ja, det är bra. Det där, det, jag vet inte hur du upplever det hos dig där. Men de får inte komma för nära.
Ja, nu bor jag ju ganska tättbebyggt i Stockholms innerstad. Så att här hos mig... Jag ser mina grannar nakna. Nakna varannan dag. De ser nog mig nakna också. Och man skiter lite grann i det. Så länge inte de står och stirrar eller jag står och stirrar, vilket man inte gör, för man tänker knappt på det längre. Mm. Så att jag tror vi lever i olika världar där faktiskt.
Vad har vi på fönstertittning?
Nej, det där har jag lagt av med. Det var någonting jag gjorde i början av puberteten.
Ja, det är bra. Du... Det här är Travpodden som görs av Gambling Cabin. Kan jag få börja med också det att säga att förra veckans poddsystem och streamsystem till V75 var, ja, men de var åt helvete för dåligt spelade. Det är väl bara konstaterat att det blir fel ibland, va?
Ja, men så här är det. Ibland blir det fel och ibland fattar man dåliga beslut. Vissa lopp kan jag liksom känna så här, ja, men låt favoriten vinna eller låt den här betrodde rinna, för den tror jag ingenting på liksom. Men, och vissa är så här, det var dåligt beslut. Jag blev lite besviken på mig själv att jag rankar ner Arman Jack så mycket i första avdelningen. Det är såklart lätt att säga med facit i hand. Men när jag tittar på loppet igen så trodde jag ju inte på någon här. Så att jag tyckte att det kändes öppet. Och när det känns öppet, då tycker jag, svårt att generalisera, men då gillar jag att gå kort och liksom utmana mig själv. Och gå på kanske löpningsscenario. Jag har gjort det några gånger och kommit rätt på det. Och fel ibland. Nu blir det helt fel när jag rankar honom för långt ner. Där känner jag mig irriterad. Sen att Spang-Victor vann, det kan jag leva med. Han körde på läppen rätt. Och låt han vinna. Jag trodde mindre på honom också, ska jag säga. Så att man var snett på det. Så är det bara.
Mm, jag var helt snett på det på två stycken som bara spetsade hem sina lopp och var bra dessutom. Hosianna Boko, Only One Winner. Jag hade svårt att ta in dem i leken så tidigt.
Ja, Only One Winner tyckte jag var bra.
För gammal.
Ja, lite, men lite så. Han är ju 10 år liksom. Och man såg på åringen, han såg smällfin ut i... Ja, 2000 meter av 2140 meter. Han skrittar nästan i mål. Lite så här också, att han, så fort han blir trött så bara lägger han ner rörelsen. Men de andra var inte tillräckligt nära. Och man får ge Björn att han håller hästen på bra humör och att hästen verkar tycka det är kul. För det är ju uppenbarligen det viktiga med så här äldre hästar. Nu är han ju bara 10, så han är inte lastgammal. Mm. Men du vet, jag tycker om äldre hästar mot yngre på så här, i så här klasslopp på V75. Jag har svårt att få med dem.
Jag vet. Ja. Kommer det där förföljare, tror du, hela tiden när du spelar?
Ja, det har det gjort. Ja. Jag tror också att jag har gått bra mycket på det. Liksom, att jag känner att jag kan dissa hästar. Till exempel lite grann Nadal Brolin förra året. Han var ju 9 år förra året. Och var ju grym på våren där i loppet när han slog Million Dollar Rhyme i förra elitloppet. Nu stod Goop över elitloppet. Sen mot hösten blev han favorit flera gånger på V7, bland annat där runt SM. Där var lite drag på honom. Och ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Jag tycker att analysen stämmer. Tycker man ska vara försiktig med äldre hästar. Framförallt över kort och medeldistans. Över längre distans, 3-1, så är jag lite mer försiktig. Men det har funkat för mig.
Till de som var med oss här och spelade hos oss på Spel- och Lekkontoret V75 förra veckan, vad vill du säga till dem? Det var ju några som var bekymrade.
Det är mycket, mycket första gångspelare. Och så är det liksom att man... jag satt i många timmar, gjorde själv ett jättestort system, en stor joker på sidan. Det blir jättedyrt en sån omgång, så är det såklart. Och ingen är mer besviken än en själv. Samtidigt så alltså det finns olika typer av omgångar, men när betrodda hästar vinner som man tror lite mindre på, om man ska försöka spela lite snävt i de loppen, då blir det fel. Och tyvärr så tar man bort favoriter som kan vinna, och det är en del av spelet V75. Det är många nya spelare som inte är vana vid det, och då får man skit. Samtidigt är det en del av oss också som lägger sådana system, att vi får vara beredda på att vinna en favorit vi steker, så får vi vara beredda på att folk blir sura. Och den risken tog vi i lördags, och då hände det. Och jag har inga problem att försvara mig om varför det blir så.
Och vi har inga problem heller att blicka framåt. Apropå V75-man i söndags, eller tävlingen överhuvudtaget egentligen. Man hade ju ingen flyt med vädret där under lördagens tävlingar. Och under fredagen där kan vi väl ändå nämna att Hail Mary var ut. Jag vet att du gärna tidigt suger in luft när det gäller Hail Mary.
Ja, det gör väl du också. Vem ska vara mindre spelad i en derbyfinal om du spelar idag?
Nej, det är riktigt.
Eller?
Det är
eller mer spelad menar jag såklart.
Nej,
mindre,
såklart.
Mindre lägre odds tänkte jag. Mm. Nej. Jag har svårt att säga att någon annan ska stå i lägre odds än vad han ska göra av det man vet idag. Sen kan ju mycket hända och så vidare. Men det finns alla växlar sparade. Hästen är så otroligt skönt, flegmatisk och lat. Jag brukar tänka så här ibland. Vilken häst i Sverige är den som tjänar mest pengar från idag och fram 10 år framöver? Då kan du säga, liksom, du kan inte säga ett föl eller något likt, eller en tvååring, för de har ju inte startat än. Utan för att ha bra chans att vinna en tävling tar du en häst som har visat något på banan. Hail Mary är fortfarande under 1 miljon insprunget. Visst, treåringssäsongen är bränd, det ska man veta. Men jag har svårt att tänka någon på rak arm som skulle liksom vara större favorit än honom i den tävlingen. Det är klart, en etablerad stjärna som kanske är 5 år, typ Campo Bahia. Men Hail Mary har mycket pengar att springa om i år. Och, ja, det skulle vara kanske Hellbent for Am i den tävlingen som ändå har en stor del av treårssäsongen kvar. Men jag tror
ja,
att... Ja, men jag... Hail Mary, det känns som att...
Eller Ecuride kanske.
Ja, fast han är ju tränad i Norge.
Ja,
äger Sverige visserligen.
Ja.
Visst, Ecuride är med där. Absolut. Så är det. Men ja, det är spännande. Spännande tankesätt.
Ja, det är det. Vad säger du om Jämtlands stora pris där Handsome Bread vann? Hörde någonstans att han inte fick det som man ville ha det. Serverat alltså. Men det var ju precis som han fick. Jag har varit inne på
ja.
Flera gånger. 340-350 kvar fick han gå på i tredje. Han fick sitta och gottas hela vägen. Med det sagt, starkt av tränaren Ulf Stenström att sätta honom i det här skicket igen. Efter frånvaron vill jag ha sagt också. Men... det är väl klart, Handsome Red är en sån här som orkar gå sista 350 i tredje spår själv. Han fick det väl bra kört.
Bra kört av Jeppson. Det jag också störde mig på i det sammanhanget, det var ju att folk sa, ja men Jeppson, han valde rätt. Jag menar, om vilken gjorde bäst prestation då av Jeppsons två hästar, Velvet Gio eller Handsome Red? Ja, jag vidhåller att Velvet Gio var bättre för dagen. Sen så, hur Jeppson väljer där, jag vet inte hur hans relation är till de båda tränarna, det kan finnas andra grejer som spelar in. Men att Jeppson valde rätt. Jag kan inte köpa det liksom, utan jag tycker att han har lite tur också i det. Sen så vet han ju att båda att hästarna är jämnbra, men jag vidhåller ändå att Velvet G gjorde det bättre loppet av dem. Men alltså all eloge till Handsome Brad. Han är ju etablerad lite nu och snyggt kört av Jeppson. Lite tur med sig. Jag tycker Ulf Olsson kör lite för hårt på Cyberlane på baksidan, vilket gör att Angle of Attack inte kan hålla rygg, så Jeppson kan krypa ner där, annars blir han hängande i tredje. Då tror jag att Velvet G vinner loppet.
Handsome Red som bara hade gjort ett enda lopp sedan augusti i fjol. Mycket bra gjort att komma tillbaka. Spännande att följa honom här i sommar också.
Han hade en tuff skada, ska vi säga. Så
ja,
att,
precis. Vi hade ju förra veckan med oss i podden.
Fortsätt. Ja, jag skulle säga, vill du inte prata mer om loppet?
Jo, jag vill ju det.
Ja.
Lugn nu, David.
Det fanns så många grejer att ta hem i loppet. Jag kan prata om varje häst. Liksom.
Jag tänkte att vi skulle börja med förra veckans poddgäst, Conrad Lugauer, som ju gästade oss. Och vi pratade mycket och länge om Campo Bahia. Han har en del att fundera på där, Lugauer.
Ja, jag vet inte om han har någon del att fundera på, för han säger sig veta vad han har Campo. Han låg ju lågt på förhand. Han visste inte, och han sa att spelarna ska inte förvänta sig att hästen bara ska gå ut och vinna. Jag vill inte fram i dödens, men det är klart, skulle det klaffa så kan han säkert vinna.
Ja, han låg jättelågt, men jag tror att han hade räknat med en lite bättre prestation ändå.
Det hade han absolut gjort, och han säger själv att hästen är väldigt tunt tränad. Han hade i princip bara gått det där barnjobbet på Jägersro. Och han lät inte jätteorolig efteråt. Men det är klart, alltså det här är en häst som vi har pratat om i med vår nästa världsstjärna. Sista tre starterna nu, det är ju liksom visst diskad på Vincent när han höll på att slå FaceTime Bourbon. Men det är ändå en lite oroväckande galopp, även om då Conrad var inne på det att han blev lite lätt där, lättning i balansen. Sen var det en svag prestation på Vincent, visst då var han sjuk. Och nu också en svag prestation, även om han var tunn tränad. Det finns säkert anledningar, men det är tre insatser som man inte trodde att Campo Bahia skulle gå till mötes efter att han hade vunnit på Jägersro där i slutet på november när han vann på en 12-tid fullväg med voltstart. Så att, det ska bli väldigt spännande att se var han kommer ut nästa gång och hur han ser ut då. För nu måste han börja plocka segrar och se bra och leverera bra prestationer.
Kommer du ihåg vad Johan Untersteiner sa i det här formatet när han gästade podden för några veckor sedan angående Cyberlane?
Inte exakt.
Jag tror att han var inne på att han ville att han skulle lyfta sig den där sista hacket för att liksom visa att han tillhörde eliten, med tanke på ett fjolår som inte blev som han hade hoppats på och så vidare. Undrar vad han tänker, Untersteiner, efter Cyberlane-insatsen i Jämtland. Vad tror du?
Ja, men jag tror att Johan såklart är besviken. Han var ändå favorit när han körde ut. Han fick köra över 12,5 ungefär på varvet. Visst, banan var väl lite kladdig, men innerspåret verkar inte ha varit tungt, för det var ju flera spetsvinnare. Men jag tyckte man kunde ha den känslan inför det här loppet att Cyberlane är inte bäst i ledningen. Han är bäst bakifrån. Tycker det finns flera exempel på det nu. Och han fick en rejäl tryck av Velvet Geo, men det var ju inte mördande tempo, och han kastade in handduken i god tid för mål. Han kände sig småslagen redan i sista sväng. Cyberlane 300 meter från mål. Så att, och Johan sa att han skulle på Norrlands turné. Nu stod han ju då över Norrbottens stora pris den här veckan, så det blev bara ett lopp i Norrland. Ja, jag tror att han siktar på att köra någon bakifrån framöver, om han kan. Spets- och släppalternativ eller liknande. Hästen har fortfarande väldigt mycket pengar att tjäna framöver, men han är ju inte där han var när han kanske var den hetaste hästen inför Elitloppet 2018. Efter den fyrungssäsongen med derbyseger, Breeders' Crown-seger. Han var väl det här Solvalla Grand Prix också, fyrungsserien. Och kom in i femårssäsongen med seger i Copenhagen Cup. Och kanske var den av alla man ville se i Elitloppet. Då stod man över. Året efter fick man ingen inbjudan. Då valde man Sweden Cup. Blev han synad i ledningen av Chief Orlando som plockade ner honom. Nu vann ju Magnus Treffs Queerfish det loppet.
Kommer du ihåg det här?
Vadå?
Sitter du och rabblar ifrån huvudet nu?
Ja, det gör jag.
Okej.
Okay. Och när jag bara pratar om Cyberlane som häst liksom. ja, men alltså, jo, men sen på hösten, han gick ju några bra lopp. Han gick, var ju helt okej i Sundsvallloppen trott och så vidare. Men det är också lite där, ta chansen när du får den i Elitloppet. Om en häst är fem eller äldre. Nu var ju Cyberlane en fem år i Vallack. Inget avelsvärd och så vidare. Det är lätt att säga efter han såklart. Mm. Och hästen kommer tjäna mycket pengar framöver. För han är startsnabb och kan släppa. Men lite av glorian har försvunnit från Cyberlane, tycker jag.
Och innan vi stänger loppet där, David. Du får väl fylla på om du känner det. Så måste vi nämna Double Exposures avslutning. Det kändes som att Örjan tidigt... ja, men inte gav upp loppet, men nästan till i alla fall, med tanke på att tempot inte var så högt uppskruvat och han satt långt ner med Double Exposure. Hennes avslutning var ju formidabel. Och även Very Kronos är bakom i skymundan.
Ja, verkligen.
Vad tänker du kring de två?
Very Kronos med skor ska också sägas, för han lyfter sig på barfota av Landsbörbro. Very Kronos, verkligen, han kommer ju ut i sådana här lopp framöver nu. Han duger hur bra som helst och kan vinna med lite klapp på löpningen. Double Exposure, som du säger, Örjan gav upp loppet. Han körde ju väldigt sent och hon flög fram. De två ska floskla. Går en härlig sommar till mötes. Ja. Men en häst jag blev besviken på, som vi inte har pratat om. Un Etual Gar. Ryggledaren fick luckan, kunde ingenting.
Hon är inte i fas, David.
Nej, hon är inte i fas, men hon är 7 år nu. När ska hon komma tillbaka? Jag är säker på att vi har sett hennes, alltså hennes bästa lopp i karriären är bakom oss. Det tror jag. Sen kommer hon säkert kunna vinna någon stor elit här framöver. Men så bra som hon var när hon plockade ner Melby Free där på Solvalla i november. Ja. Så bra kommer hon inte vara igen. Det är min känsla. Hon var väldigt bra där flera starter ska sägas. Men jag blev besviken på henne. Jag trodde mycket på henne och hade henne som första häst och sådär. Och hon fick loppet och besvikelse. Sen kan det säkert finnas anledningar, men
säkert.
Travar ju sist där på Valla, även om hon flög fram sista biten. Vi får se. Spännande att se vad som händer med henne också, men där blir jag besviken.
Kan jag stänga loppet?
Mind your value VF också. Kördes invändigt, startar på lördag igen. Det kändes som att han kördes för det här loppet lite grann.
Okej. Okay. Då är vi nöjda, va?
Japp.
Och innan vi kastar över oss vad gäller helgens övningar, så kan vi väl bara blicka en kortis, David, mot nästa onsdag. För den här podden kommer ju ut i lite midsommarskrud nästa vecka. Då har onsdagens lopp redan kört. Jag tänker såklart på Prix Ridley Express. Fyrgångsloppet är med 400 000 i första pris. Och vi får ju se, jag säger väl det, tre kejsarslag. Aietos Kronos, Don Fanucci Set och en häst som jag har fastnat för, inte så konstigt heller, med tanke på hans prestationer tidigare i USA, Greedman Alishi.
Jag är otroligt knäckt av att man inte kan vara på Solvalla den här dagen. Det känns surt tänkt. Det ska bli toppväder, grilltallrik, några bira, lägga några dåliga lir för att man är på plats.
Är det där du landar när du ser startlistan, att det är det som
Nej, men jag är besviken att jag inte kan vara på plats. Ja, det är det jag känner spontant när jag ser startlistan att det här lopp. Det här loppet är helt fantastiskt. Det är ett grymt lopp. Vilket race alltså. Mm. Och jag blir besviken över att jag inte kan vara på plats. Det är det som är faktum.
Ja, jag fattar. Vad säger du om loppet då?
Ja, vad ska jag säga? Att det är grymt såklart. Det är skitbra lopp. Det är en försmak av svensk travderby. Intressant detalj är ju att Björn Goop är väl kontrakterad av att köra, till att köra Green Man Alishi de gånger han kan. Men nu har han egen tränare emot i Solaki. Så Jorma Kontio var den som, nu vet jag inte om han stod näst på tur för att Örjan var upptagen med Don Fanucci och ja, det fanns ju lite andra av de där kuskarna som var upptagna på hästar som de brukar köra. Men Jorma Kontio var den som, är den som får chansen bakom Green Man Alishi i alla fall.
Mm. Vad tänker du kring det då?
Ja, vad ska jag säga? Ja, men Jorma Kontio, det är svårt att säga någonting något negativt om honom. Han har vunnit väl 10 eller 11 000 lopp. Jag har tappat räkningen någonstans. Han är en hedersman. Sjukt trevlig alltid. Ja, men på alla sätt och vis. Men han är inte lika bra kusk som Björn Goop. Så är det bara.
Härlig omgång. Vad har du för tankar direkt att se det, kring spelet?
På onsdagen?
Ja, framförallt loppet där. Vem som vinner av dem? Du har inte funderat så långt.
Nej, men jag tycker nog att Don Fanucci Zet ska vara favorit. Spontant när jag ser startlistan. Han piper till spets i min känsla efter en bit i alla fall. Och därifrån ska han vara svår att plocka ner som han har utvecklats de sista starterna. Tänk att han bara gjort 11 starter i hästen.
Mm.
Han är favorit i loppet att vinna. Det är möjligtvis att många kanske tidiga spelare kommer göra Aetos favorit, men Aetos kommer att köras lite på chans tror jag. Är redan i andra spår och kommer att köras till slut. Det är väldigt surt att man inte kan vara på plats och se det här live. Alltså, skittrist.
Ja, och det gäller
men som
också.
Sagt, de grejerna, jag kan inte gnälla med en gammal story. Jag bara konstaterar det.
Mm, fattar. Vid 86 första avdelningen kan vi inte vidröra det också. Det är ändå ett fint femåringslopp där med Konrads Rödluva som möter Inti Boko och Ferrari Sisu och några till.
Ja, för Fantonam. Också häftigt lopp. Ja. Faktiskt. Hoppas att Inti Boko börjar funka nu. Det har blivit någon galopp för mycket på slutet, det är känslan.
Mm.
Och Rödluvan då efter det loppet på Gävle har det fört henne framåt. Hon fick ändå en ny upplevelse med att springa 09 tid på sprintdistans. Det är verkligen fina race. Och Ferrari Sisu ska han börja funka nu. Han har inte gjort det hittills i år, så att är rakt igenom topplopp. Ja. Jag bara noterar nu att det är ett femhästarslopp i V863.
Ja.
Kunde man inte lagt det utanför kupongen känner jag bara när jag ser startlistan. Sånt tycker jag är tråkigt att se. Där måste man ha lite mer fantasi. Oj! Det är ett sju hästarslopp också. Med clickbait, Bucks to Burn. Det är ju ett lopp för äldre hästar. Jag ser startlistan första gången.
Ja. Oj! Det är Kronos som vi nämnde tidigare med där också.
Ja.
Mm. Ja, men det där ska bli härligt att se den där onsdagen överhuvudtaget. Nu tänker jag att vi kastar oss genom helgen som kommer här, David. Vi har ju Boden som kör V75 på lördag, men jag tänkte att vi skulle börja den andra ändan, att vi går till Norge. Vad tror du om det?
Intressant. Det händer grejer runt norsk travsport konstant och det är alltid roligt att snacka om.
Och en kille som har björnkoll både på det politiska när det gäller travet i Norge, det är Even Elvenäs. Vi ringer upp honom. Hallå där i Norge, Even Elvenäs. Hur mår du?
Ja, absolut strålande. Per idag i hvert fall.
Vart befinner du dig?
Hafjell. Där hvor vi har vår vinterhytte, som vi kallar det.
Vinterhytte?
Ja, där vi är om vintern och står lite ski och är på afterski och sånt.
Är det ett stenkast från Lofoten eller?
Nej, det är inte det. Det är 15 kilometer norr för Lillehammer, där vår Sverige fick sin guldmedalj i hockey 1994.
Okej. Okay, okay. Ja, är fin och klassisk mark.
Det är det absolut. Det är väl den viktigaste delen av Norge vad gäller idrott, vill jag tro.
Du, vi tänkte prata lite norsk transport. Vi tänkte prata framförallt lite tävlingar också, vad du tänker om storloppet nu på söndag. Apropå det, David, ska du dra förutsättningarna där kort bara om Oslo Grand Prix som ju har flyttat datum sen något år tillbaka?
Mm, jag är lite nyfiken på det, för förr gick ju, jag tror det var väl ungefär 5-6 år sedan, det låg Oslo Grand Prix där Copenhagen Cup ligger idag, så bytte man dag. Jag tror att norrmännen skyllde på att det alltid var dåligt väder i mitten på maj under Oslo Grand Prix-dagen. Nu ligger man då 2 veckor efter elitloppet istället där Copenhagen Cup låg. Bättre chans att få bra väder, men hur summerar ni det även efter några år?
Ville gärna ha det stävne mitt i maj, naturligtvis, för Bjerke stod for de nye hestene, de som kom sør fra Europa og fra USA, og fikk vise dem fram først. Nå blir det bare resten fra Solvallas elitkapshelg som starter i Norge.
Ok, så du skulle vilja se en tillbakaflytt i maj?
Absolut.
Intressant, för det tror jag danskarna också vill. För att jag menar, Copenhagen Cup Dawn, de hade ju ofta så här 25-30 grader där i juni, men de har inte haft någon superhelg i min uppfattning sedan de flyttade.
Du har helt rätt. Du har helt rätt.
Men mycket intressant. Är det din uppfattning? Hur är den generella uppfattningen om det i Norge?
Sportens älskare hade satt pris på att ha det stävne i maj. I juni så begynner jo semestertid, og da tar fruene over hele styringen. Og da forsvinner jo våre rettigheter. Mens de som styrer og steller med spelet, altså Norsk Rikstoto, de fastholder vel da junihelgen forløpig, men det kommer til å komme endringer, og jeg kommer til å komme inn på det etterpå.
Mycket interessant, for exakt, vi kommer jo osøkt inn på det med norsk transport, altså... Grundfrågan jag vill ställa är ju egentligen att jag vet att norrmännen har spelat mycket in i svenska poler under corona när norsk transport låg nere. Nu har det fortsatt, så den svenska omsättningen har ju hållits uppe på ett väldigt, eller de svenska polerna har hållits uppe på ett bra sätt. Kan du berätta lite grann hur norsk transport mår för dagen? Dels med tanke på hur mycket norrmännen spelar in i svenska pol kontra att man inte spelar alls i den norska nästan.
Det är helt korrekt. En spiller är inte dum och han går efter de stora pottene. Därför så lockar ju Sverige väsentligt. Själva situationen är ju helt annorlunda än han var, för att under de sista veckorna mens coronan har präget oss så har vi spilt direkt till svenska V75 omgångar och vi har producerat omsättningstall ifrån snävt 10 miljoner på den dåligaste dagen till nästan 20 miljoner på den bästa lördagen så långt. Så har vi efter att Norsk Travsport öppnat för travlopp igen haft ett stearrangemang i efterkant av att svensk V75 är över på lördagarna med eget V75-spel och det har inte gammat spelarna där har vi ligget ifrån 7,2 miljoner till 9 miljoner eller 10 miljoner och vi kommer aldrig upp i den størrelse vi var för. Det som har helt klart framkommit det är att spelarna söker efter det efter de största chokladbitarna. Och de satser där efter det är ju inte någon nyhet, men att Sverige är mer förlockande än det Norge är idag om för norrmän och inte minst de norska spelarna, ja det är hevet över en vär tvil.
Men intressant här du säger mellan 7 och 9 miljoner på V75. Vad låg den omsättningen på tidigare?
Ja, vi har ju haft omsättningstall som varit astronomiskt historiskt sett på över 30 miljoner, men den har ligget mellan 11 och 14 miljoner under vanlig vinter- och vårperiode tidigare. Och då har vi också löftet det totalt sett med runt 20 miljoner och 19 miljoner med V75-spel till Sverige först och så till Norge efterpå. Men det har ju tappat spelarna för vi är så få spelare som spelar ganska mycket. Det är det stora problemet för norsk transport och jag ska fortälla eller norsk hästesport och jag ska fortälla en ting till. Først i første 2021 så innføres enten man vil eller ikke tapsbegrensning. Det vil si, har du tapt 20 000 kroner en måned, så får du da en straff. Du får ikke lov til å tape mer enn 20 000 kroner. Den diskusjonen pågår nå, men blir det innført, og vi vet at vi har en 500-600 spillere som sørger for opp til en milliard kroner i omsetning, så vil de søke andre veier. De vil gå til Unibet eller til Bet365 eller operativt ordne seg med en konto i ATG og så vil man da spille derifra så omsetning fra de store spillerne vil forsvinne her i Norge.
Men hur troligt är det? För att i Sverige hade man ju liknande grejer, det snackades om 5000 i veckan här och det remissvaren gentemot det blev så starka så det tog man bort. Och vi vet ju att i Norge var det tidigare snack om den här lagen eller lagförslaget men det försvann ju, men finns det fortfarande kvar på tapeten?
Oj ja, kär.
Aha.
Det var ju alltså coronan som räddade norsk hästsport i 2020. Mm. För det första så försvann all beskattning. Vi hade brutit på beskattning på omsättningstall. Och i tillägg till att vi då fick 120 miljoner och bolter oss med i år, så blev det heller inte satt någon gränser för tap. Men från 2021 1 januari så är det for 75-80% ganske sikkert på plass. Og det er da problemet starter. Det som har vært feil, jeg vet jeg kritiserer noen som jeg går nesten til daglig sammen med, det er jo det at under koronaen, hvor det var åpent for spill til Sverige, så kunne vi ha attackert markedet med annonserunder, markedsføring, men de valgte å være snilleste gutten i klassen. De lot ikke folket forstå at det gikk an å spille trav, annet enn de som da var involvert allerede. Punkt to, det er at antallet småspillere på trav har jo sunket betraktelig under denne tiden. Blant annet salg av Harry Boy, som dere i Sverige kaller det, altså Lyntoto i Norge, har jo blitt halvert den siste tiden. Så vi har mistet bredden, og vi gjenstår med dem som virkelig spiller hardt. Det snakkes om i et forslag til da staten nå at vi skal ha 200 operative profflisenser knyttet til de som er storspillere, og de skal gå igjennom opplæring og ansvarsbevisstgjøring av sine egne handlinger og så videre. Men jeg har ingen tro på at det vil skje, selv om transporten og hestesporten i Norge håper det.
Mycket intressant det du säger här alltså. Men hur troligt skulle du säga att den här är att den här lagen kommer på plats med att man får förlora 20 000 i månaden max?
Ja, jag säger 75-80%. Det kan bli en politisk kasteball fordi Norge går och väntar på en ny spellag, heter det på svensk?
Yep.
Ja.
Och den är under trappen eller är på gang, den snekkeres färdig nå. Det kan hende at det blir strukket ut i tid, kanskje det blir 2021,5 eller 2022, men den kommer med bankers garanti.
Mycket intressant, för att i Sverige så var det ju så här att man ändrar ju spellagstiftningen och monopolet föll och så vidare. Men när det hände så hade man ju inte garanterat hästsportens finansiering, och den utreds nu. Nu är ju ATG och Svensk Transport starka och stora poler, så det är inget problem nu. Och man fick ju ATG fick ju kasino och sportspel tidigt, lite kompensationsaktigt under tiden man utreder det här. Men kommer ni i Norge utreda hur hästsporten ska finansieras, eller kommer det efter spellagstiftningen?
Om jag träffar en politiker, jag har en nabo, en granne som det heter på svensk, här i Hafjell, och hon jobbar då som högsta hönse i utrikesdepartementet i Norge. Hun sier, jeg vil ikke høre tapsgrenser. Folk skal ikke spille seg fra gård og grunn. Jeg synes 100 kroner er å tape mye per uke. Altså hun ligger på et mye lavere nivå enn oss andre. Men hun sier, hvis dere kan slå i bordet med at overskuddet fra Rikstoto går til Starum, altså det samme som Vongen, og hvor man ivaretar de 3-4 rasene som er rene norske, de er truede, og de kan da forsvinne. Hvis dere da kan legge et løp rundt det, så vil jo dere få politikerne på lag, sier hun. Altså, i Norge er spel og brennevin fy-fy, men ivaretagelse av tradisjoner pluss.
Det er jo jätteintressant det du sier her. Men om man da skal sammanfatta din sammanfattning av hur du ser på norsk travsports framtid, det känns ju som att den är mer än mörk.
Jeg er vel kanskje den nordmannen i Sverige som oppfattes som den mest positive og alerte personen som gjerne tar alt med et smil. Jeg har hatt noen netter nå hvor jeg har svettet og ikke fått sove, spesielt etter at krav om tapsbegrensning kom. Og det er altså slik at om staten gjennomfører dette, så vil jo overskuddet forsvinne totalt. Og da må de ta over alt som er av ansvar for hester, truede hesteraser, pluss da skyte penger inn i sporten for at den skal overleve. Det har politikerne sagt, at de skal legge til rette for sporten, men spillet kommer til å stupe.
En fråga på det. Har svensk travsport et litet fel i det her, at vi gjør det lite for bra, så vi snor mange norske spillere?
Nei. Dere har vist veien, vet du. Vinterveien. Dere har vist at det går an, men husk på det da at jeg er veldig flink til å rose mennesker som har gjort det fint. Gert Lindberg, og ikke minst Remi Nilsson, de la en plan, de en 10-årsplan gange 3. De begynte med å fortelle at det fantes hester med navn. Legolas ble fraktet fra bane til bane i Sverige. Så brukte de 10 år på å fortelle hva slags speltilbud de kunne erbjude. Og så det neste 10 året så fortalte de at hesten blir varetatt bedre enn en toppidrettsutøver. Altså hesten i fokus. I Norge har vi haft hytte- og pinepolitikk. Den ene dagen har vi ment det, den andre dagen har vi ment det. Det har ikke vært noe rød tråd, og nå får vi juling.
Jeg har ingen statistik på det her framfor meg, even, men min magkänsla säger också att ni tappar många bra, starka hästprofiler, eller i alla fall bra hästar till Sverige. Delar du den tanken, eller är det bara någonting som jag...
Från Malmö i sör till Boden i norr så går det hästar över gränsen fordi att vi en hade travstopp under coronan, två fordi att premienivået för norska hästägare är gedigna i Sverige. Vi har ju ett vanligt dagstrav från måndag till fredag med 14 000 kronor i första premie. Och då ska du huska på det att den norska kronan har varit svagare än den svenska det sista halvåret. Premiepengarna till hästägarna plus starttillbud plus osäkerhet i marknaden har varit med på att dytta goda hästar över gränsen, absolut ja. Dessutom så har ju de största norska tränarna valt att matcha de bästa hästarna sina i Sverige. De har valgt å stå over Norge, så vi har hatt større problemer med å skape profilene hjemme i Norge, som vi fikk med Riksråden i midt i 80-tallet, Adam Svarten, Atom Winter, Landem Silje var vel siste ordentlige profilen, og etter det så synes jeg det har falt. Så jeg veldig redd, og jeg frykter at forståelsen mellom spilselskap og sporten i ferd med å svinne bort, Mm. Og at man ikke skjønner altså nav i systemet, og så blir jeg redd for at vi kommer til å Rikstoto stikker til venstre, så stikker sporten til høyre, og så til slutt så står vi ikke sammen, og da er vi filleriste altså.
En fråga til på ämnet bara innan vi lämnar travpolitiks. Vi i Sverige, vi gnäller ju ofta på både förbundet och ATG, och det går in på sociala medier i Sverige, så är det ju ofta stark kritik, men det är av en helt annan karaktär. Kan du förstå svenska spelares irritation på ATG/ST, att det finns sånt, eller för dig kanske det verkar helt ovidkommande jämtvis med de problemen ni har i Norge?
Jag var ju upplevd att man har bombarderat Örjan Kihlström när han har suttit fast i ett eller annat löp, eller när Kristoffer Eriksson har kört galopp med en favorit. Denne problematikken med at man ikke får spille fordi at systemet, datasystemet har falt ned, men det bare peanuts, vet du. Mm. Fordi at ingenting så gammelt som gårsdagens nyheter. Man ser alltid en dag fram. Alle mennesker pleier å gjøre det. Så de små problemene, det ingenting. Det som det var det. Men når det står og faller på en hel sport og et helt spilleselskap, det da veien opp til månen blir lang, altså.
Nej, det är bra för lite perspektiv. Vi är inne i Propulsion Gate här nu, som jag vet att du har full koll på, och det är ju liksom ett jätteproblem för oss och dig också. Du är ju också involverad i svensk transport, det vet jag om ju. Men det är ju bra med lite olika perspektiv ändå, för att man går här och whinar, det vill säga gnäller om små grejer som kanske inte är problem. Men travet är ju ett väldigt debattrikt folk. Alltså det pratas och tycks mycket, det kan man väl lugnt säga. Från det ena till det andra, vi ska kasta oss över den här extra omgången på Bjerke på söndag. Väldigt mycket, eller väldigt mycket, men det är mycket norska hästar. Och det är lite svår analyserat. Kan du bjuda oss på en spik och ett drag? Och ingen av dem får vara stark som brännvin.
Nej, jag fick den kommentaren senast igår via TV-sändningen i Sverige. Nej, då jag ska låta vara det där uttrycket mitt för kameraför. Ja, jag vet det. Men jag är inne på att hästen med 5 Kalina i V75-6 dagens dubbel 1 är det bästa budet. Hon kommer ju från en seår nede i Paris, har gått hem igen till Norge. Og den måten hun har agert på nå, de siste to startene, det har gitt meg tillit. Hun kvikk ut, og hun nyter voldsomt med respekt. Dessuten de antatt hardeste konkurrentene plassert i dårligere spor, og jeg tror hun har en stor sjanse til å lede det løpet hjem. Når jeg sier det, så vil jeg også poengtere en ting til. Frode Hamres hester har gått gjennom lydmuren i de siste 2-3 månedene, og har vært helt sykt, sykt bra. Og Kalina tilhører de bedre på stallen, og jeg tror hun faktisk en av toppmærene i Norden, når vi oppsummerer.
Spennende.
Verkligen.
Det var et spik. Har du noen spik? Har du drag også?
Ja, det har jeg. Vi skal gå til V75-4, løp 6 i programmet. Der kommer nok Bjørn Goop til å vinne kampen om å bli favoritt med Twigs Cæsar, men i dette løpet så en hest med som avslutter siste 800-900 000 meter i 11 fart, som gikk da 12,5 siste 1500 meter i sin siste start i tredje spor. Han heter Hans Doan, har nummer 3. Det ingen rakett fra start, men han kommer seg nok ned i annen spor, og blir det bare tempo i første runden, så skal du få se en hest som kommer flagrende ut i tredje spor der, altså, som orker til mål, tar to ordentlige luftdrag inn på oppløpet, og holder farta og langt over streken.
Mm. Ja, bra. Du, avslutningsvis med, vad säger de upplagan av Oslo Grand Prix 2020?
Ja, innan du svarar på det, jag måste bara läsa en tweet här. Mårten Langli skrev så här i veckoslutet: Bjerke fick ett topplöp utan inbjudningar och 340 000 i första. Tidernas sparpaket.
Helt riktigt. Och det är ett resultat av att vi gick in i året 2020 med nästan Rikstoto konkurs på grund av att de inte hade ivaretagit pengarna på bok, för de är en stiftelse och där är en egen lagsättning. Och det har varit spart pengar på det allra mesta och också tillfört en sparpaket till det norska travsällskap som är det samma som ST i Sverige. Så därför så blev det tatt slike dype grep. Man gick från miljonen och ner till 350 000 kronor. Och så ska vi se lite grann på det fältet som är på plats idag. Jag syns det är helt fel att man har med en häst som Evel Enoch Emme i spår 8 riktigt nog som inte har startat på 1,5 år. Det syns inte jag hör ett Oslo Grand Prix till. Han fick gå ut och visa att han verkligen duger för han går ut i ett storlöp som detta. Och när det gäller kvaliteten ellers, någon bra och en räcka hästar som kommer att bli dingade med bak där och som inte får med utgången att göra och kommer inte till vara annat än flagghäst som vi ser i Norge. Så jag vill gärna tillbaka till högre premiesum och ända mer kvalitet på alla 10 deltagarna, för då blir det mycket mer tryck på förhandsomtalen också, för det är fortsatt aviser som skriver om travsport i Norge. Och vi får lätt placerat ut stoff för att de följer att de skiljer sporten det också. Men utgaven i år är väl något av det tynnaste jag har sett.
Okay. Vem tror du vinner?
Jag tror nummer 2 Blue de Gers vinner. Orsaken till det är att jag tror det blir kört från start. Och så fort de roer ned, så tror jag Per-Oleg Midtfjell har fått besked av Frode Hamre, Eve och hans bror Atle. Kör fram, kör utvändigt. Den avtalen tror jag han har gjort med Basir, och jag tror att han kan vinna det löpet från döns.
Mm, spännande. Just nu det är inget, det är bara 200 000 omsatt på svenska V75, men 3% av Blue de Gers som var bra i Harpers också, så att det var ett intressant bud.
Dessutom, vet du, så är det sån att Schoss Fairbank är ju en skicklig hardhouse. Det är en tuffing. Ja. Men Per-Ole i Midtfjell har nog den evnen att få dem ända mer ut att gå på bitte, för i Norge kör vi utan spö, och nettopp hans evne att få tak i trynet på dem och verkligen rida dem genom löpet, det är ett plus också.
Okay. Härligt, Even. Stort tack till att börja med, och avslutningsvis också för att vi fick ringa dig där uppe i fjällen. Otroligt trevligt att ha dig med.
Det är moro att få vara med en gång ibland, vet du. Ta vare på dig, gutter.
Ja, men intressanta synvinklar. Hoppas att politikerna fattar rätt beslut, för det där med spelgränser, låt folk bestämma själva. Sen ska självklart de som har problem få hjälp, tveklöst. Men folk som har råd måste få själv bestämma över sina egna pengar. Det måste ju vara en sorts regel, kan man tycka.
Mm. Bortsett från en ting då, Uter. Vi blir ju övervakat vart minut på jorden för ögonblicket, i alla fall i Norge. Alla pengetransaktioner checkas av bankerna som genrapporterar till staten, finanstillsyn och så vidare. Vi kan nästan inte göra någonting utan att de tar bild av oss i trafiken, att vi får 3 prickar och 10 000 i böter för vi kör 13 km för fort och så vidare. Det är ett överkontrollerat samfund, och jag garanterar er att de kommer att sätta kloa i spelavhängighet alltså i Norge.
Usch, ja, tråkigt.
Tack för att du tog dig tid, Evan.
Ja, vi håller connection.
Take care.
Tack. Hej.
Ciao. Even Elvenäs där alltså, om mycket i norsk travsport. Nu då, David, Boden. Vad känner du kring landets nordligaste travbana?
Jag var där en gång och producerade V75 Direkt 2010, samma dag som Daniel och Victoria gifte sig för övrigt. Ja. Jag tror du var där också, om jag inte minns fel, den dagen.
Säkert.
Då gick V4 på lunchen, och så gick, var det typ så här 7 timmars uppehåll, så gick,
ja, men då var det
V7 på kvällen. Det var inte, ja, det var inte optimalt ur publiksynpunkt.
Nej.
Väldigt härligt ställe att vara på. En riktig upplevelse, och har man så här en bucket list i Travsverige, så är min rekommendation att åka dit nästa år, för att det är en riktig höjdare.
Ja. Något speciellt man ska tänka på när det gäller Boden?
Jag hade inte tänkt på det tidigare, men vi pratade med Ulf Olsson i vårt premiäravsnitt innan podcasten inför V75 Romme den 12 april. Och då frågade jag om en topplista och en bottenlista med de inre spåren i Sverige. Ja, så här sa han då.
Om du får ranka banor som har bra och dåliga spår 1, vilka ligger i toppen och vilka ligger i botten?
Ja, men Bergsåker har jag nog som favorit 1 bakom bilen.
Ja.
Sen tycker jag att det är svårt att komma iväg riktigt på Boden faktiskt. Framförallt på 1600 meter på spår 1. Det tillhör, tycker jag, de sämre banorna att komma iväg bakom bilen där.
Ja, vad säger du?
Ja, men det är bara att ta åt sig. Innersta spåren är sämre. Jag har kollat lite på det efteråt efter han sa det och tänkt mer på det. Och han har helt rätt såklart. Så att, det ska man ta med sig inför en sån här omgång. Innersta spåren är dåliga, framförallt på kort distans.
Ja, han slapp innersta spåret Olsson med Make the Mark i huvudloppet i Norrbottens stora pris. Med en 500 000 till vinnaren. Make the Mark som fick spår 3. Och han kommer väl kanske att bli favorit. Eller är det Million Dollar Ryan som kommer att dra mer streck? Ja, vi får se på lördag. Men vad tänker du kring huvudloppet?
Det är ju 2 nivåer ner mot jämta stora pris, som man säger. De har ju halverat första priset här också från 1 miljon till 500 000. Ja, men det är ett härligt fält, absolut. Men det är ju inte ett fält som är så bra så att det förtjänar 1 miljon i första pris. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är lite spänd på vad jag har Million Dollar Rhyme. Nu är han anmäld barfota runt om igen. Han var ju klart bättre i finalen av Elitloppet än försöket. Men ändå, hans rad i år, han har gjort 5 starter. Han har liksom ett tredje pris, och det var ju där loppet på Romme där han gick i tredje spår 800 meter. Sen har han inte varit topp 3. Visst, han har väldigt bra hästar och det finns problem. Men det är lite grann som vi snackade om tidigare, och det var med Campo Bahia. Han måste börja liksom leverera nu.
Jag tänkte säga det. Är det hårt att säga det med tanke på att han har varit ute ändå i Elitloppet och i jäkligt tuffa lopp här under lång tid, och att han inte vinner, det kanske inte är så konstigt. Men han är ju ändå på den här nivån att han måste leverera här nu.
Ja, men vi pratar om en häst som var favorit några veckor innan att vinna Elitloppet på flera sajter på förtidsspelet. Vi pratar om en häst som lekte hem svenskt mästerskap förra året. Alltså en superkapabel häst, och alltså det är ju svårt att säga. Han var ju hur bra som helst förra året, kördes passivt. Han har varit helt okej också, men förväntningarna är där uppe. Jag menar, har man ett tredje pris som bäst på 5 starter på svensk mark, det är inte tillräckligt bra med hans förväntningar, så är det bra.
Nej, men du är spänd på han fortfarande.
Ja, det är klart man är det, absolut. Nu är det ju gå ner i klass och sådär, men han måste leverera en bra insats, det vill jag säga.
Make the Mark då, som bombade finalplatsen till Elitloppet, var ju precis utanför topp 4, var ju 5:a i sitt försök. Atraversiamo var ju som knep sista platsen i hans försök. Nu har han ju läget och han har hemmaplan och allt det där.
Ja, fast där är också lite mer frågan, för han var ju grym i den där årsdebuten som Olsson hyllade väldigt mycket när han vann väldigt enkelt från döden. Sen var han ju direkt dålig i Romme, det fanns anledning till det. I Copenhagen Cup, okej, senast inget extra. Han måste också visa att han är 1 år äldre, så där har jag kanske lite mindre krav än på Million Dollar Rhyme. Och Make the Mark har varit etablerad i eliten längre. Men det är klart att jag vill se en bra position av honom också.
Du nämnde Mind Your Value VF också ifrån Östersund där.
Jag tror man kör offensiva den här gången. Jag tror Bergen inte sitter fast invändigt. Han kommer inte välja rygg på Hard Times, utan han kommer nog välja rygg på Antonio Tabak. Det kan man vara helt säker på.
Apropå den hästen, är ju värt ett omnämnande. Jörgen Westholms häst numera. Det var ju Oskar Kjellinblom som stod för ett fantastiskt förvandlingsnummer av Antonio Tabak tidigare. Tappade lite form och nu kommer tillbaka i kanonslaget igen. Vann ju visserligen såklart då över kort distans senast på 9,5. Det är ändå så att man höjer på ögonbrynen över den prestationen.
Verkligen, och det här är ju en häst som utmärker den svenska modellen. Liksom. En 8-årig hingst som
har
varit med...
Det är svårt att köpa.
Nej, men det har jag inte. Alltså, han var väl hos Normos först, va? Eller vad var det, Stigo?
Var han hos Johansson, va?
Stigo var han. Och sen så... Var det direkt Oskar Kjellinblom? Eller?
Ja, det tror jag.
Nu?
Jag tror
så
det.
Var det nu, ja. Men han har varit med om en del, liksom, och hittat de här växarna som 8-åring. Jag tycker det är riktigt häftigt. Och,
vad kan han placera nu, då?
Nej, men han är väl den troliga ledaren efter en bit, liksom. Han måste vara favorit, sitta spets, väl? Och vem ska slå honom då? Vem ska göra jobbet?
Jag tänkte ha full väg och...
Ja, nej, nej. Det är klart att det är ett minus. Men när de andra springer de 0,9,5 över kort distans, är de så bra? Jag har ingen känsla av att Antonio Tabak ska vara en sprinter bara.
Nej, han har gjort bra lopp över full väg också.
En häst jag vill nämna, jag tror inte att han vinner, men han har varit sjukt förbättrad på slutet. Det är Dream O'Co, nummer 6. Mm. Han gick ju utvändigt om Stepping Space på Elitloppssöndagen senast, höll jättebra kuppla grepp, nästan 200 kvar. Sen säger han ju lite väg sista biten.
Ja, men jag håller med i det. Slog ju ändå Fulfantone, han och Baron Gift och några till där.
Ja, och innan det så var han också bra i ett lopp från döden, så att jag tror kanske inte han vinner, men jag tror att han är med på fotot. Han kommer absolut inte behöva göra något jobb den här gången.
Nej. Har du något annat från det loppet eller från Boden överhuvudtaget, eller är det full fokus inför lördagen då med streamen som vi kör?
Ja, vi har ju läst på ordentligt, så vi kör klockan 1, du och jag, där vi går igenom omgångarna. Det blir väldigt populärt det där.
Ja, vad kul att det växer där.
Ja, men jag tycker vi levererar bra info liksom. Vi har snappat upp mycket bra grejer, snackar med lite aktiva och sådär. Har gjort inför liksom.
Ja.
Så att där brukar vi kunna leverera bra snack.
Ja. Brukar vi kunna göra det i hiss och diss också. Det får väl andra bedöma kanske. Det är väl dags i den punkten om inte annat.
Japp.
Mm. Yes. Hiss och diss. Jag vet många. Jag vet inte om du säger mer om vår podd som spolar fram till det här.
Är det så?
Ja, de gillar hiss och diss. Sen kanske de lyssnar förhoppningsvis på podden sen efteråt. Men de startar här någonstans.
Ja, kul att höra. Då har vi lyckats med något moment i programmet.
Ja, precis. Hiss eller diss, ja. Vad kör du idag?
Ja, jag hade lite bestämt mig innan, men jag fick en chock här under programmet, måste jag säga. Och måste bli en diss igen, alltså.
Mm-hmm. Men börja och hissa då.
Du kan börja hissa.
Okej. Okay. Jag har ju diss.
Jaha, du har diss.
Ja.
Jag hissar då.
Ja. Ska du skjuta från höften, eller?
Nej, grejen var att jag skulle hissa. Det var min tid, eller med,
ja, det var det faktiskt.
Dags för mig att hissa, men ja. jag halkade av en grej här under programmet, så jag måste köra en spontan diss.
Så att vi har ingen hiss?
Nej, det får bli så den här gången alltså.
Okej.
Okay. Jag börjar med min diss som skulle vara en hiss.
Ja, okej. Okay.
Något annat ämne.
Ja, då får du spara den då.
Startlistorna till V86 onsdag. Jag kan hylla det då. Vilken sport, vilka lopp vi har, vilka hästar vi har. Inti Boko, Ferrari Sisu, Konrads Rödluva, Four Fantana Am, Green Man Alishi, Don Fanucci Zeta, Etos Kronos. Jag kan hålla på hela dagen. Toppsport. Ja. Men V86-kupongen, hur ser den ut? V86-1, 7 hästar. V86-2, 11 hästar. V86-3, 5 hästar. V86-4, 12, fullt fält. V86-5, 7 hästar. 12. Sen är det 13 hästarslopp. Sen är det 10 sista. Det är för dåligt. Alltså det kan inte vara ett lopp med 5 hästar på kupongen. Fine om det blir liksom på V86 klarar typ 2-7 hästarslopp. Det är okej. Okay. Men sen ett 5 hästarslopp på det. Det är för där måste man ju anstränga sig att göra kupongen svår. Det finns ju lopp av hög kvalitet utanför kupongen. Släng in något av dem eller dela något lopp eller hitta på någonting. 5 hästarslopp hör inte hemma på ett streckspel. Dåligt.
Mm. Ja, den där fick du här under poddens gång här.
Ja, för jag känner också så här, när jag ser startlistan känner jag, wow, onsdag, jag ska sitta hemma och kolla de här loppen och liksom ladda för en rolig V86 som jag vill spela då och följa loppen, men det går ju helt bort ju, med tanke på hur startlistan ser ut. Ja, men det går inte att göra en V86. Visst, jag kan spela en V4 på sista 4 loppen.
Njut lite av sporten då, David.
Jo, absolut, det kommer jag göra ju, men det är det som är grejen med trav, sport och spel hänger ihop.
Ja.
Ja.
Då blir det dubbeldiss den här veckan.
Jaså?
Ja, du dissade och jag ska dissa.
Ja, kör.
Mm. Jag vet inte. Kanske lite töntigt. För jag vet att Vaggrid inte kör speciellt många dagar där det är större tv-sändningar. Men jag tycker nog kanske att man borde göra som man har gjort på de flesta andra banorna i landet. Nämligen kolla avstånd till banan från kameraplattformen. Inom SHL, David, hockeyn, som jag jobbar mycket med och nära. Där ska kameran vara i stort sett på samma höjd i alla arenor. Det får vara en liten felmarginal beroende på hur arenorna är byggda såklart. Men annars ska det vara i stort sett lika. Varför? Jo, för att sporten från soffan ska upplevas på bästa sätt. Kamerorna före, jag kommer ihåg arenorna i Gävle, Karlstad och några till. De var placerade sjukt högt upp i taket. Och spelet såg ut att gå jättelångsamt. Man fick ingen känsla alls för för produkten SHL och hockeyn. Men sen år tillbaka så har man från C-more då och SHLs sida valt att göra den här åtgärden som jag tycker är väldigt viktig. Det vill säga att man fixar en kameraplattform på rätt höjd. Ja, men då kanske man kan hävda, du kanske gör det, att Solvalla, Jägersro, Åby och många andra banor är motsvarigheten till SHL. Och där är kamerorna på rätt ställen. Och att Vaggeryd kanske är, inte vet jag, Allsvenskan eller Division 1 eller någonting. Men då ska man också veta att C-more sänder inte Division 1, utan man sänder bara SHL. Ska man vara på Vaggeryd, ska man ha stora spelformer därifrån, ska man sända tv därifrån, så måste kameravinkeln vara bättre än vad det var nu sist.
I onsdags.
Ja, men låg, den är ju nästan på publikplats, man ser ju inte. Men när de zoomar in hästarna eller när de kommer utgången den sista sväng, sen som när man panorerar upp kameran över upploppet, så får man ingen känsla alls överhuvudtaget för vart hästarna är någonstans. Så att det där borde man tänka på. Jag vet att de kör väldigt sällan, men du kan inte ha så där om man ska uppleva travsporten ifrån soffan. Det är helt omöjligt.
Nej, men nu ska jag vara djävulens advokat.
Ja, vad skönt.
De kör en dag om året där det är relevant. Det är den dagen de körde onsdags.
Jag började där med tanke på att de inte kör många större tv-dagar. Jag vet det. Men det spelar liksom ingen roll. Vad kostar det att bygga en ställning och man sätter upp kameran lite högre upp än vad man gör nu?
Du, jag måste berätta faktiskt en rolig story om Vaggeryd innan vi avslutar. Det här är kul. 2015 så var jag redaktör för V86 direkt från Vaggeryd. Mm. Så hade jag liksom känt lite grann. Men jag måste ha någon rolig vinkel på Vaggeryd. Och det är ju att de har ju inte en egen V75 då. Så jag ringde upp ordföranden där, tror jag, i travsällskapet eller någon travbanechef, och frågade om han kunde liksom gästa och prata om det. Hur ni kämpar för att få en V75 då. Så han var med där och snackade om det, och Vaggeryd, ja, men vi pratar om ATG och vi kanske att vi kan få en sån här onsdagsomgång som kan bli en V75, att man byter liksom, för lördagsomgångarna är tufft att komma in på det schemat och fram och tillbaka. Så jag tyckte verkligen känna med honom liksom. Sen 20 minuter senare blev det strömavbrott på hela Vaggeryd. Helt så loppet som gick där gick inte till tv, så där fick en fotograf filma på en sån här på en kamera.
Var det bara på Vaggeryd det gick där? Vadå?
Ja, det var någon propp som gick i skåpet. Okay. OB-bussen tog så mycket el. Okay. Så att han fick filma det för hand. Så
det var inte hela samhället runt omkring.
Nej. Så det fick vi springa ner med i OB-bussen och trycka visa i loppet i efterhand. Ingen såg det loppet live medan de var på plats. Så att jag tror att han fick sig en törn om sin V75 då. Tänk om det händer på V75 med 80-90 miljoner omsättning. Ja. Att strömmen går, det får inte hända. Så att, jag tyckte synd om honom, Vaggerydsmannen där. Kommer tyvärr inte vad han heter. Jättetrevlig kille och sådär. Men otur för dem.
Ja. Ja, men det är härligt.
Ja.
Ska du avrunda?
Ja, jag avrundar. Vi ses, ska säga nu, vilken vecka då? Det är torsdag. Vi ses nästa vecka inför midsommar. Och då är det V75 på Kalmar och så vidare. Du kan bara säga hej då så att vi hör att du lever.
Kämpa, Vaggerydsmannen! 3 kameror och proppen gick. Han var så jävla stolt ju också. Vaggerydsmannen, han ville